Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt bonusavsnitt av Market Makers. Är det det första bonusavsnittet i historien, Fabian?
Ja, det är det nog. Men det kommer nog inte vara den enda. För det händer ju någonting speciellt den här veckan, eller hur, Niklas?
Ja, men precis. Det här är ju ett förinspelat avsnitt i samarbete, ska jag säga, med Rare Wine också. Vi ska återkomma till det. Men det är ett förinspelat avsnitt helt enkelt för att jag antagligen är väg på BB eller någonting i den stilen när det här släpps. Så att vi har gjort ett litet avsnitt. För att grejen var så här, annars vi kan inte göra ett ordinarie avsnitt på grund av omständigheterna. Då är det så fint att Rare Wine Invest, som har sponsrat det tidigare avsnitt också, de var dels tyckte att det var jäkligt kul att jobba med oss. Vi tyckte att det var kul att jobba med dem. Vi gillar produkten. Jag är till och med kund hos Rare Wine. Så snackar vi ihop oss med dem och de har då varit schyssta och gått in och stå bakom helt enkelt det här bonusavsnittet till er som vi då kunnat förinspela. Och det är tack vare dem som ni får ett avsnitt den här veckan. Annars hade det varit tyst i lurarna och det är ingen som trivs med tystnaden. Då får man alldeles för mycket existentiell ångest. Visst
är
det så?
Så är det absolut.
Så, det är ett avsnitt av Rare Wine och egentligen det som jag har gjort, det är lite speciellt där också. Det är ett reportageavsnitt kan jag säga. Lite flygande reporter har agerat och ner till Danmark, Aalborg för att vara exakt. Och besökt dels Rare Wines kontor, pratat med grundaren, pratat med deras vindetektiv som håller koll på äktheten i flaskan. Och sådär. Jag har pratat också med två stycken av deras svenska investeringsspecialister för att prata om hur Rare Wine funkar och sådär. Så vi besöker kontoret, vi besöker också deras gigantiska lager. Jag tror att folk kommer tycka att det är jäkligt kul. Vi hade jättebra respons på det förra avsnittet som vi pratade om, just investering i vin. Och Rare Wine Invest är ju just investering i vin. Men som vanligt, nu blir det inte något speciellt, vi kommer inte prata aktier här, men vi ska väl ändå som vanligt för säkerhets skull bara köra vår vanliga disclaimer, att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi håller på med. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Kliver vi in på Rare Wines kontor i Aalborg. Kommer in här så har vi vårt tradingavdelning som sitter direkt när vi kommer in. De som faktiskt sitter och köper in och säljer allt vin dagligen till klienter över hela världen.
Hur många är det ungefär?
De är, tror de sitter totalt 8 personer. Så de sitter dagligen och hittar de här sällsynta, exklusiva vinerna. Och sitter egentligen med det starka nätverket med producenterna, champagnehusen runt om i världen. Men kanske det viktigaste så har de nätverket för köparna när det är dags att sälja av sitt vin.
Och vilka är köparna? Så vilka är det som handlar sådana viner? Vilka säljer de till?
Ja, men mycket, mycket konsumenter. Om man tittar på Asien, Kina. Folk som vill att betala 35-40 000 för en flaska vin och dricka en tisdagkväll. Mycket restauranger runt om i världen som har fantastiska vinkällare, vinlistor. Så det är väl framförallt konsumenter och restauranger skulle jag säga. Sen har vi finansavdelningen som ser till att transaktionerna går på rätt sätt. Som är en jäkligt viktig del hos oss. Sitter här.
De har, vad är det för volym? Hur mycket omsätter det bolaget egentligen?
Nu har inte senaste års redovisning släppts, men jag har för mig att vi landar på 940 miljoner kronor för 2020-2021, första halvåret av brytpunkt i juni. Så att vi hade hoppats på några miljarder, men det får vi göra nu kommande år.
Och vilka länder pratar vi om? Jag såg på någon, det sitter en dashboard här med alla, sälj, alltså alla team som är ute och säljer. Vilka länder är ni?
Idag så har vi kontor här i Aalborg, vart vi är idag. Vi har kontor i Stockholm. Vi har öppna kontor nu i Milano och Amsterdam. Och så har vi ytterligare två länder som vi kommer gå ut med här inom kort som vi öppnar upp. Så att, och det är rena egentligen investdelen som sitter här. Alla, vad ska jag säga, alla centrala avdelningar sitter här i Aalborg på huvudkontoret. Här har vi då våra utvecklare som är ett ganska bra gäng som jobbar med vår portal, egentligen med alla våra system som vi har hand om. Så det går rätt fort. Mycket utveckling som sker framförallt på investeringsportalen där man kan följa sitt vin och värdeutvecklingen. Och även att det ska bli enklare för våra investerare, till exempel när det kommer ut ett investeringstips, att ta del av de flaskorna och köpa dem.
Just den investeringsportalen ska man ju slå ett slag för. Den är ju rätt rolig just att kunna följa utvecklingen och sådär. Det är annars det som saknas, kan jag tycka, många alternativa investeringar. Folk gillar ju på börsen att man ser dagliga uppdateringar och så vidare. Här kan man ju faktiskt se också priserna som uppdateras när ni gör försäljningar och priserna uppdateras på de vinerna.
Precis. Sen så skillnaden på en aktieportfölj, så kanske man loggar in 09.00 varje morgon och får en liten adrenalinkick och vad som kommer hända. Vi värderar flaskorna här 4 gånger per år, så att man behöver inte logga in dagligen. Däremot, precis som du säger, det är väldigt kul att kunna följa utvecklingen för varje kvartal och efter varje år och från första början då, såklart.
Nu står vi ju i det som i Sverige hade varit ett fikarum, men nu i Danmark, så vad har vi här?
Här har vi, istället för kaffemaskin, så har vi, jag kan kalla det en vinmaskin, kan man nästan säga. Vi har ett par flaskor där istället för att ta eftermiddagskaffet så tycker vi att man jättegärna kan ta ett glas gott bourgognevin eller en god Brunello till exempel.
Ja, det är lite ovanligt. Det känns, det här har man inte sett i Sverige någon förut i alla fall.
Nej, det känns lite mer danskt också generellt.
Och något som fortsätter på temat. Vi kommer ju till vinkällan här också.
Mm. Vi har ju vårt stora lager 2 mil ifrån. Däremot så har vi såklart en trevlig vinkällare. Vi får mycket besök av investerare. Vi har mycket möten här. Sen ska vi som jobbare också kunna ha tillgång till bra viner. Så den här brukar vara som den även är nu. Väl uppfylld med både bra champagner, mycket italiensk, mycket bourgognevin. Men sen brukar man kunna hitta några riktigt bra Napa Valley-viner här också. Jag tror att vi har en hel radda där, lite Dominus-viner från olika årgångar.
Det står ju här till exempel en Romani Conti, va? Mm. Som är öppnad 1985.
Den fick jag en bild. Jag var själv inte på kontoret. Det var i fredags. Jag såg att de här, kollegorna drack den. Så det missar man någonting när man inte var på plats.
Den luktar fortfarande gott i alla fall.
Ja, precis. Man får njuta av någonting. Men det här är ganska härligt att gå runt och kika lite. Vi får ju väldigt mycket besök av svenska investerare som vill komma. Först och främst se sin portfölj på lagret. Men då brukar vi alltid ta med dem till vårt huvudkontor också. Att antingen ha en lunch eller middag. Och så kommer vi in hit, så väljer vi någon trevlig flaska som vi ska öppna och dricker. Så att det här är... Det är ett härligt rum att vara i.
Det märks ju också när man snackar med folk ut att det är många som är vinintresserade. Även om inte alla egentligen är så liksom vinnördiga. Nej. Så känns det som att det är det förenas kring och grundat sig.
Men så är det. Om man tittar på till exempel utvecklarna. De är ju inte anställda för att de är experter på vin och vilka gårdar man ska gå på. Utan de är riktigt duktiga utvecklare. Sen så är det svårt att inte skapa sig ett intresse när man jobbar i den här miljön.
Jag såg, här finns det någon flaska. Det har ju halva dunstat bort, men ja. Där har vi ändå 1937.
Det är 1937. Jag vet att vi ska ha... Nu har inte jag varit inne här på ett par veckor. Den här... ja, vi har ju den här trevla Santimion. Men den här... Tveksam om den är fortfarande drickbar från 1959. Den här är nog lite mer för show off, om jag ska vara helt ärlig. Men 99% av det som flaskorna som ligger där inne, det är
för konsumtion för oss. Så vi har en hel del fina Grand Cru-viner. Vi har en hel del äldre viner. Men framförallt så, eftersom vi jobbar mycket med unga bourgogneviner ur ett investeringsperspektiv, så är det det som är majoriteten här inne också. Vi vill ju dricka en hel del av det vi ska tala om och som vi vill analysera. Och får vi en fråga kring, skulle det här vara en bra investering? Så kan vi ofta svara på det. Men får vi en svara, hur smakar det? Så är det inte alltid att vi har de svaren. Då är det ganska fint att faktiskt ha möjligheten och prova de flaskorna också såklart.
Vi pratade ju om det igår också, att det blir lätt när ni jobbar med vin så frågar folk om tips som man ska köpa på systemet. Mm. Men där blir man ju lite kanske, det blir svårt att lämna tips när man jobbar med den här typen av viner.
Ja.
Man kan ju tipsa om ett 4000 kronors vin kanske.
Ja, och det är svårt att hålla sig ödmjuk då och tipsa om någon säger, men vad ska jag köpa hem till middagen i fredag till mig och min man eller mig och min fru. Det blir lätt att man blir lite näsan i vädret om man då ska rekommendera något vin för 4-6 tusen kronor. Så att, där tycker jag att man kan prata med bra mycket bättre människor än vad jag är, om jag ska vara helt ärlig.
So what we could start with is just if you could like state your name and what you do at Rare Wine.
My name is Rasmus Nielsen. I'm the CEO and founder of Rare Wine Group. And I've been in the Rare Wine Group for almost 15 years now.
And how did it all start?
I worked in a grocery store for many years. And in a couple of years, I had the wine department. And I got a little bit interested in wines. So I actually ended up buying my first wines at the auction house called Brun Rasmussen in Denmark. And it was two bottles of Mouton Rothschild 1973 with the Picasso label. And I sold them to an American collector. And we ended up earning like 20 euros, 30 euros on these two bottles. But there was there was something that got me started. And was it was exciting to see how these wines could mature and all of this historic perspective in the wine business.
But you bought those wines as an investment. You wanted to resell it.
I wanted to resell them right away. And it was more like a arbitrage deal with, if you can see, some wines are cheaper in the States, some wines are cheaper in Europe. Can you make them switch places and earn some money? Then it will be interesting. So from the start, it was about the trading perspective in the fine wine business. That was when I was 17, and now I'm 38, so I've been doing this for 21 years. We founded the company in 2006, the Rare Wine Group, as a normal wine importer in Denmark for a start. And the first 5-6 years, it was just normal import, and then on the side, I did all of this trading with fine and expensive wines for all of Europe. And then we changed in 2013, 2014. We said, okay, now we sell all the shops. And we start in a small warehouse just north of Aalborg. And this is where we all started. We were two guys, and it was the new beginning of Rare Wine, and Rare Wine as we think of it today. And it was really about buying some wines. I remember at the start, we put ads in the paper saying, we buy wine cash. And I was driving around both Denmark, Sweden, Norway, in my car, lots of cash in my pocket and dealing. But that was normal back then. And bought lots of cellars, sold them first to other merchants in Denmark, then to merchants in the UK, merchants in Hong Kong, and now we sell to private end customers in mainland China. So in the past 7-8 years, we've been growing really, really rapidly, and it's been a fun and crazy journey.
So how does the Rare Wine Group look today?
Rare Wine Group is a company where we have three daughter companies in. We have our trading company, that's the most important, that's the motor, the heart of the group. It's here we sit, nine guys trading wines all day. So we can buy a bottle of wine in France and sell it to Brazil or Hong Kong and things like that. We can buy wine from Denmark, sell to France. Sometimes we make a deal within France to other merchants that don't know each other. So it's all about this giant network we put together in the past 10 years or so. And it's 95% exports, so not a lot of sales in Denmark. As a trading company, what we're specialized in is it's actually Burgundy and Champagne. And this was a change we did around 5-6 years ago, where we started to say, okay, everybody's doing Bordeaux wines, but we really want to focus on the Champagne and Burgundy wines. It's all about the distribution network. Because Bordeaux wines is released to everybody at the same price, so it's really difficult to make margins as a small company. While Burgundy and Champagne is more the classical way of distributing. So here we can come in and make a margin and sell the wines to a happy customer somewhere in the world. On the other hand, we have our investment company, founded 5 years ago, 4 or 5 years ago. And it was a matter of us thinking, how can we, with our customer, create a cyclist where we could end up selling the wines again? Because it's like when you get these unique cases into the trading department, it's really frustrating to let them go and see, because you know in 5-10 years the value of these cases will be much higher, and it was a way of securing our own supply in the future. So when we looked at Rare Wine Invest, it was first a business security for ourselves, and on the other hand, for our investors, really binding us and the investor together. We have a journey together. And this was very important for us, because we are as much in the hands of the investors as the investors are in the hands of us. Because if we don't do a great job, we don't see the wines again. We don't get to sell the wines. So we need to be on top all the time. We need to be the best in the market. We need to get the highest prices and the most efficient prices. And this is what we have been doing the last 5 years. And it was difficult at the start, but now it's really getting where we get a lot of investors. We are now based in, as you know, in Denmark and Stockholm, but we'll be based in Amsterdam, Milano, and Switzerland within the next 6 months. So this is the business we really want to grow, because it's makes a difference for us as a company. It makes us unique compared to a lot of other fine wine companies. On the last company we have in the group is called Nordic Freeport. Nordic Freeport was not a company we really wanted to have as a start, because if we could just store wines with a professional company somewhere in Denmark, without us handling and doing these things, when it comes down to it, we are good at trading wines, we're good at selling wines. We are not experts in logistics, so we're not experts in storing wine. So it was a matter to say, for a start, okay, there's no company like this in Denmark or all of Scandinavia. So we started to investigate and said, okay, we make it ourselves. And now when we look at it, it's really an interesting part of the company. It will be the fastest growing company in the group in the next 5 to 10 years. That's my expectations. And again, it's about having this environment where you can store your wines without VAT, without taxes, like a bonded warehouse in the UK. That's so important for your wine investment. But also as a wine collector, it's quite interesting to have this kind of company in a place like Denmark. We're the only company, not a Freeport, it's the only company where you can actually store your wines without taxes and VAT as a private individual in all of Europe. Now UK have gone out of Europe. So really, really interesting company with a lot of growth. We predict a lot of growth in this company in the future. And it's essentially for all we do in the other two companies in our group.
And how big is Rare Wine compared to the competitors?
I will say like this. I think we are top three now in the world. We have a few big merchants in the UK, one big merchant in Switzerland. And yeah, I think we're up there. And if you take out Bordeaux wines, I think we are probably number one in the world on turnover, because we are much more exported in Burgundy and Champagne, and the other guys are much more focused on Bordeaux wines. And what we see now is that in the past 2 years, 3 years, our strategy has really been fruitful. We have been landing much higher yields than our competitors. And it's a matter of having both, I think. We are the only company that really do both, and not just an investment company, not just a normal wine merchant. It's really about combining the two companies because the synergies are so big for us. For an investor, it's also a journey. The journey of Rare Wine Group is we are getting bigger and bigger, and we're getting more and more, closer and closer to the end consumer. Then we'll get the highest price in the market. It's also a matter of us storing the wine. So we know exactly where is it bought, where have it been stored, and where can we sell it when it comes to realizing the investment. The other thing is the total market share. It's really important to have high volumes. When we go into market, let's say, with 12 bottles of Dom Perignon, yeah, you can maybe get a good price from these. Do we go into the market with 600 or 1,200 bottles of Dom Perignon? We'll get the highest price in the market because big restaurant chains or things like that, they need big volumes. And instead of buying 6 bottles here, 12 bottles there, they are willing to pay an extra premium to get the full volume in one go. And it's a matter of us as a investor say, okay, you have a small portfolio, but when we combine a lot of these small portfolios, we can go into the market with very, very good volumes of wine, and it pushes up the price. So it's all about provenance and volumes on wines, and it's about us getting closer and closer to the end customer.
Mitt namn är Fredrik Hoffnell och jag är senior portfolio manager på Rare Wine Invest, och vi befinner oss nu på lagret ett par mil utanför Ålborg.
Hur många flaskor är det här egentligen?
Det är omkring 1,5 miljon flaskor här.
Men total kapacitet var jag för mig att du sa 700 000 på gamla lager så att säga. Och nu har man byggt det till 2,5 miljon till.
Exakt. Vi får ju in fler och fler investerare. Vi växer så att lagret blir hela tiden större. Så att vår kapacitet i dagsläget är ungefär 2,5 miljoner vinflaskor. Och skulle vi behöva utöka det så har vi mark till att göra det.
Kan man säga någonting om, vad säger man, lageromsättning? Alltså hur mycket flaska snurrar det så att säga?
Det snurrar inte så hemskt mycket med tanke på att våra investerare, det ska ligga här i 5-10 år. Men sen är det också att vi har direktkontakt med producenterna. Så att som du ser här, när truckarna kör runt för full så innebär det också att producenterna har skickat nya flaskor till oss. Så det är mycket in och väldigt få som lämnar. Men det är vår tradingavdelning som såklart säljer mycket till den asiatiska marknaden exempelvis. Då går det också åt flaskor till som skeppas.
Vad har vi på de här hyllorna?
Ja, men vi kan gå runt och kika lite. Så har vi här, du ser, Dom Perignon från lite olika årgångar. Inte heller riktigt de små flaskorna som du ser. Jag kan ta exempelvis denna här. Det gäller ju alltid och man behandlar vinerna som det vore sitt egna barn. Men här har vi 2008 en fina magnumflaska. Kanon, fin Dom Perignon som starkt rekommenderas. Även väldigt fin att investera i. Visat en väldigt fin utveckling. Lite krugflaskor har vi här i originallådor. Allt för att effektivisera den dagen man ska sälja av sin portfölj.
Hur viktigt är det att ha kvar originallådor? Jag har sett mycket ligger också i original liksom, trälådorna när man köper större lådor. Hur viktigt är sånt för de som köper vinerna?
Otroligt viktigt. Det ökar marknadsföringen också på själva vinprodukten när man ska sälja den. Så jag skulle säga att det är väldigt, väldigt viktigt att det ska se helt och rent och lådorna ska vara perfekta som du ser här att de är. Här ser du en Bollinger RD 2007. En magnumflaska. Ser du vad det är runt på den här flaskan?
Lite fin fluga.
Ja, vet du var det kommer ifrån? Kan du gissa?
Spontan gissning är väl... Nej, det vet jag faktiskt inte.
Det är ju James Bonds favoritchampagne. Så där har vi en fluga runt omkring flaskan för att verkligen... Och det kommer en ny James Bond-film här till hösten, vintern. Och där ska ju exponeringen på Bollinger vara extrem. Så att där ser vi också en prishöjning på man skall... Och sen ser vi här, har vi lite fantastiska viner framför oss. Vinernas vin, måste man väl ändå säga. Romani Conti, en 2016 som vi har framför oss. Har du smakat den själv om jag får fråga?
Nej, men vi kanske kan få korka upp den här sen.
Det skulle jag hemskt gärna också vilja göra själv, måste jag säga.
Det vet ju de som lyssnar på den här podden också. Många är ju värdeinvesterare och de vet ju att det här typen av vin kanske man ska köpa för att investera i. Men värdet ligger inte att dricka den.
Nej, verkligen inte. Men det är en liten produktion. Ungefär 1,8 hektar är det. Producerar väl en runt 5500 till 7500 flaskor per år. Skulle säga priset på denna 2016 är runt 19 000 euro, så runt 200 000 kronor. Och vi kan gå lite vidare, så kommer du se Kryg, Kristall, gjord till Tsaren, som du ser här. Om vi tar en, vi kan ta en vanlig Tsaren. Valde inte den minsta flaskan här. Som du ser, under flaskan så är den platt. Och det var någonting Tsaren gärna ville ha. Han älskade Louise Roger. Han älskade deras champagne. Och han drack så mycket så han ville få en egen champagne efter sig. Och då skulle den vara plan. Och det är väldigt ovant när det kommer till champagne.
Annars brukar man kunna få in fingret där och hålla i flaskan.
Precis, men på Kristall är det inte det. Och det var för att man skulle säkerställa att det inte var en bomb under. Och sen så var det ju också att den är, om man tar en kristallflaska så är den ju ett ljust kristallglas. Och det var för att man också skulle säkerställa att den inte var förgiftad, champagnen. Och på tal om rommen i Conti så har vi här systervinerna också samlade på en rad. Och du ser Latache också.
Jag tror ju att det här, så här många flaskor som är framför oss nu, så många har nog inte någon sett nästan av Romani Conti.
Nej, det är makalöst. Så det här är en samling. Det är 8 lådor fyllda med Romani Conti-flaskor. Det man också kan investera i, vi jobbar ju också med whisky exempelvis. Så vi har kommit lite till en whiskyhörna här som du ser. Så att det finns lite Macallan här också, för tal om James Bond. Det är hans favoritwhisky, finns ju, och Yamazaki också. Ja, med whiskyinvesteringar så är vi också som någonting. Vi märker framförallt att svenskar har ju ett generellt stort intresse för whisky. Och har man ett intresse så vill man gärna investera i det. Så vi går också ut med investeringstips på just whisky som vi verkligen rekommenderar. Och då har vi scannat av marknaden ordentligt. Och alla whisky vi faktiskt rekommenderar. Vi hade en Laphroaig ute nu. Då tror vi stenhårt på det och ser en utvecklingspotential. Men man ska ju välja sina whisky precis som man ska välja sina vin.
Det vi är inne på nu är väl tradingavdelningen, eller hur?
Ja, just nu befinner vi oss här i tradings verksamhet. Men här är också viner som är tillgängliga för våra investerare. Så detta är ju en byggnad av fyra som alla sitter ihop. Vi kommer strax gå över och se där våra investerare har sina vinflaskor.
Ja, för det vart jag förvånad över. Jag var övertygad om att man av inventeringsskäl, liksom att lagerhållsskäl, hade... Ja, men typ, vad vet jag, efter gårdar och bokstavsordning och så. Men ni har alltså separata lådor egentligen för varje investeringsportfölj också, så man kan gå till sin låda.
Verkligen, och det är någonting vi verkligen rekommenderar till våra nuvarande investerare, att verkligen åka hit och se sin portfölj framför sig här i lag. Att man håller ett glas vin, kanske ett vin man själv har investerat i, och går runt och bara njuter.
Nu kliver vi in i en tullfri zon, står det här.
Ja, just nu står vi under, och tar vi ett steg till så är vi inne nu i det tullfria lagret. Här är våra investerare, det är här vi lagerhåller deras portföljer.
Och det är ju en stor del av grejen ju, att ett problem ju om man ska investera i vin privat, det är att man måste köpa det, betala då tull, import och så vidare, och det är avgifter och skatter och så vidare. Men här har du ju alltså en tullfri zon, så att man... Så tekniskt sett räknas det ju här som att det i princip inte har kommit in i landet än.
Ja, men precis, är det så. Så man slipper alla de här punktskatterna som tillkommer annars. Vilket är skönt, för att vi vill att våra investerare faktiskt ska ha avkastning och inte ska betala onödiga kostnader. Så att som du ser här till vänster så ser vi här...
Ja, nu kommer vi in i de här portföljerna egentligen, eller hur?
Ja. Här kan man säga, här är det någon som investerat lite i whisky.
Antingen är det någon som har en väldigt stor portfölj, eller så har de ju gått väldigt all in på Camus.
Ja, men verkligen, och det är en strategi i sig också, att när man ska sälja av sin portfölj, att ha en edge, det vill säga ett kvantitet av just ett kvalitetsvin, det funkar också väldigt bra.
Hur ska man tänka annars då, tycker du, när man sätter ihop en sån här portfölj med vin?
Jag personligen, när jag gör portföljer till mina kunder, så vill man ju gärna ta med lite olika delar, känner jag. Allt för att dela upp riskerna också. Så jag brukar köra en större mängd champagne, cirka 40%, 30% brukar jag i Bourgogne. Ganska få flaskor, lite exklusiva. Och resterande några supertuskaner för att få lite mer kvantitet. Och då har man också en edge på marknaden den dagen man ska sälja av sin portfölj. Att man har spridda skurar, vilket också fungerar väldigt, väldigt fint.
Ska man tänka kring långsiktighet och sånt? För så tänker jag i alla fall när jag satt ihop det, att man har tänkt att saker som ska kunna ligga länge, just också kanske för att minimera transaktionerna i det.
Ja, men verkligen. Och det är vi väldigt noga med innan man med sig in i en vininvestering, att man måste ha tidshorisonten klart för sig. Är det 5, 10, 15 till och med 20 år vi pratar om? Och göra en del strategi att vi kanske säljer av champagnen efter 5 år och ersätter det med ytterligare några fler bourgongflaskor, lite mer exklusivare. Och så jobbar man med portföljen aktivt.
Det är ju lite roligt när man går runt. Det är ju lite som att man får vandra runt i folks aktieportföljer. Man kan se hur de har diversifierat olika. En del har ju gått verkligen all in. De kan ha en hel palm med bara kristall. Och någon annan här har blandat portvin och whisky och champagne och allt möjligt i så här. Hur mycket tror du, liksom, hur mycket påverkar personlig smak folks val? Alltså, blandar de in sådana saker att de vill ändå ha viner som de själva kanske tänker att de själva ska dricka så småningom?
Jo, men det tycker jag många gör och vill göra. Och vi är rätt tydliga med att man ska skilja lite på romantiken och det som faktiskt är bäst att investera i. Men låt oss säga att vi pratade lite om Riesling tidigare. Det finns ju en del som har extrem kärlek till Riesling. Varför inte slänga in några kellerflaskor? Det kan man också göra. Och många i Sverige generellt är ju intresserade av italienska viner. Och många har ju inte druckit på gångvin exempelvis. Att man ändå försöker få in det i sin portfölj. För det är det vi tror väldigt, väldigt mycket på. Som du också märker så ligger ju allt i sina originallådor. Och det är väl förslutet och... Man ska inte vara orolig att någonting ska ske här på laget. Det är väldigt kontrollerade former.
Ganska kallt också?
Ja, det är härliga 12 grader och 75% luftfuktighet. Inte som franska rivieren.
Nej, man får lite kläder på sig, ja, när man går här.
Verkligen.
Här är ju en mycket speciell pall vi står vid nu. Ser det ut spontant sådär som att det är kanske en av era duktigaste investerare, eller?
Det skulle jag säga. Det är ju din fina investering som du har framför dig. Det är en väldigt fin spridning på kristall och du har italienskt och du har Comté också. Jag skulle säga att det här är riktigt, riktigt bra. Sen har du väl 3 flaskor av något på gångvin där?
Ja, och det där var faktiskt roligt för att en av styrkorna som jag ser med Rare Wine är ju den här enorma tradingavdelningen. Mängden som jag omsätter gör ju också, eftersom man köper ibland husens tredje och andra viner och så vidare, man blir liksom en bra kund hos vingårdarna, får ni otroliga priser ofta. Just den här Bourgognen släpptes ju bara, jag tror, 900 flaskor har inte producerats. Rare Wine fick ju ta på 24 av dem. Och det är ett pris då som låg ungefär 20% under marknadspriset tillfället. Vilket jag då personligen som ändå är värdeinvesterare tycker liksom är ett ganska bra att börja med en rabatt. Sen generellt kan man säga, nu är inte jag någon slags varken rådgivare eller expert på det här. Men spontant kan jag bara dela med vad jag tänkt. Sen har vi Barolo här. Det var ju dels för Brekka Petter som hade med på den som gillar Barolo. Han gillar just den Barolen också. Då vill jag ha fler flaskor än honom. Sen är ju generellt, det är 2016 som är en årgång som man säger är väldigt, väldigt långlivad. Så tanken är att de här de kommer ju kunna ligga kanske 20, 30, 40 år om man skulle vilja. Och bara bli bättre och bättre i princip. Och sen är det mycket sån klassisk, inom citationstecken, konsumtionskampanj. Kristall 2012 som är en klassisk årgång. Det är sånt som folk sprätter iväg ganska många av varje år. Det är också en enorm produktion, men tanken är att de bara går och blir bara dyrare och dyrare. Och sen är det några Comté och det är från 2008 som är kanske en ännu mer klassisk årgång. Och de är på Magnum också, som man då hävdar i ett... Det är bra lager i Magnum för att de är stora. Jag har ingen själv erfarenhet av Magnum, jag köper inte så mycket Magnum, men det är det sägs i alla fall.
Och du har helt rätt. Och tar man då din kristall exempelvis så kan du konsumera den fram till år 2050 ungefär. Så det är också en långsiktig investering på det sättet. Och som sagt, det öppnas ju otroligt många flaskor runt om i världen. Oftast på inte det optimalaste sättet, kanske vid nyårsafton som vi svenskar gör. Det är ju någonting man borde öppna lite tidigare och verkligen njuta av. Så att, jag skulle säga att du har en väldigt, väldigt bra och en fin investering framför dig.
Det känns ju skönt också att se att det finns på riktigt här. Eller har ni bara kört fram den här för att jag är här idag?
De på laget jobbar hårt här. Nej, skämt åsido, det är trevligt att som sagt som besökare, som du är en befintlig kund, tar man fram det.
Men hur funkar det också om jag skulle få för mig till exempel att jag vill sprätta upp en låda eller ta med en låda hem? Hur funkar allting sånt rent praktiskt? Det får man göra, men då åker man på sig en massa avgifter och sådär.
Det kan man absolut göra, men vi kommer alltid ta, man får betala tullen, alkoholskatt också, för du tar in en flaska till Sverige. Men vi kommer alltid rådgiva våra kunder att vi tar hand om dina viner, vi säljer också av det åt dig. Detta är för att maximera investeringen.
Så man ska se det egentligen som en ren investering, det är nog det mest ekonomiskt försvarbara i alla fall.
Absolut, och det är också den här romantiken som kommer in att man faktiskt vill dricka av det man har. Och då är det bättre att vända oss till vår tradingavdelning. Och så ser vi till att man kan beställa hem en flaska och så får man njuta av den med sina nära och kära.
Okay, so we switched over to English now because we're here with the Sherlock Holmes of wine.
Yes, hello. My name is Mads Thus Petersen. I work here at Rare Wine in Denmark and also Rare Wine Invest and Nordic Freeport as our wine detective. But my official title is Head of Quality and Anti-Fraud, but more common known as the wine detective here.
And one of the perks here at Rare Wine is that you sometimes get served wine as well. Sure, so yeah. What are you serving right now?
Today we are serving Henri Boyot, Burgundy. This is his Burgundy Rouge 2019, pure Pinot Noir, lightly delicate, fresh wine.
So the anti-fraud and quality assurance and so on, tell me about that. Is that a big problem in the wine world?
Yes, it's a big problem as soon as you have a luxury product that is a trouble with counterfeit. And why we do so much in our company to protect our brand and also the wines we have here, because yes, this is high value wines. It's just like if you look at all the fake Rolexes in the market, as soon as you have a luxury product, they will be counterfeiters. But wine is some say it's a new deal, but it's actually the wine counterfeiting has been going on for more than 100 years, actually, all the way back to the Roman times. Some wines are unfortunately very easy to counterfeit. So that's why when we study the wine or study the science of counterfeiting, fitting and all these subjects into it. I also do study on paper quality and ink interpretation in papers and the pigmentation, the colors of the ink used here, and also how the production method is used. We even know the history of glue here in the company, because there was different kinds of glue used in different times in the history, and also glass bottles and paper and also ink types, and how the production method has evolved through the years. So it's you don't get a result book to just turn up to page 100 and see how Romani Conti has looked like. This is purely our own knowledge we have built up here. Of course, we have some colleagues around the world we do this networking with, and also this this information sharing in a close circle here, so it doesn't get around all around the world.
How big is the community around? How many wine detectives are there around the world?
We are not that many. I believe I am the only official here in Denmark, actually, but I believe we are about 20 people around the world, something like that, that can do that, that has this knowledge or do this job professionally.
And you said that some wines are very easy to fake.
Wineries around the world are getting more knowledge about that the wines are being counterfeited, so they protect the wines, and there can be all sorts of technology used, chips, proof tags, traceable ink, invisible ink, micro writing, a special form of printing patterns, and so on. But back in the days, the wineries were just basic farmers. So when they just needed to know the vintage and what wine was in the bottle. So they didn't think about the protection of the brand. So they just glued a label on it and a capsule on it and a cork in it and just said that was it. That's why we study production method and ink and the paper quality over time, and how will it evolve in a wine cellar from decades of storage, and how the ink should react through times stored in a wine cellar with dense and humidity and in a professional storage warehouse like ours, and how will the ink and the paper evolve through times. So that's why we do this hard study on it. And we have quite a big picture library, as we call it here. We have about 100,000 reference pictures, and we specialize in the domain Romani Conti, and we have back to the 1946 47 vintages, I believe, or something.
So if you want to fake a bottle, we should go for 46.
It should not exist.
Okay. So then you know it's a fake, at least.
Then I know it's a fake, yeah.
So have you received any fake wines here that have been really
obvious? We have seen more or less all sorts of counterfeit wines. And I actually have we have a story where we got a new supplier who contacted us he wants to sell us some bottles of Domelioir Mussigny, which is a very, very value wine, and he was from Germany, and we said he was new client, so we need to do the inspection before we do the transaction of the payment. So we told him, our head of purchase told that we would send a guy to Frankfurt in Germany to inspect the wines, and we would do the transfer directly at the airport down there. And he agreed and said, okay, let's do that. So I took the flight free from Aalborg in Denmark to have a transfer in Amsterdam. When I was sitting in Amsterdam drinking coffee, he contacted me and asked me how far I was. I was saying, just waiting for the next flight to Frankfurt. And he said, "You're not Emil from the purchase department. Who are you?" I said, "I'm actually working with the anti-fraud department to check for counterfeit wines." And he just read, "Okay, see you soon." And when I arrived to Frankfurt, he wasn't there. He didn't show up. I never heard from him again. So he knew that the wines he had was counterfeit. He was trying to do a hustle on us. And that's one story when I was just spending all day in an airplane, not buying any wine, but. And we also have seen some 1975 Romani Conti Montrachet with a label who contains this, which we call a dot print pattern. It's the printing pattern you know from the home office printer. You know, from the HP printers and Lexmark printers, they do these small color patterns you put in the printer, and they do a dot print pattern on the paper to match the color you have to print out.
So they just printed out the label at home.
Yeah, but the issue was this was a 1975 Romani Conti Montrachet, but the printer wasn't invented about late 80s. So how did the wine from the late 70s or mid 70s have a label that actually first should exist in the late 80s?
When these people come with their wines here and you tell them it's a fake, how do they react?
It's a tough business because we actually had a couple from Amsterdam who has a small wine shop down there. Very, very good people. There was nothing evil or bad about them. But they told us they had a Magnum Romani Conti and some Latage from the wine house as well. Not directly from the wine house, but from some other client they have purchased from it. And they hope that they have made a good deal there. So they offered the wine to us, and as we always do, we have new suppliers, we say we need to do the inspection before we do the payment. So they drove all the way from Amsterdam here to the northern part of Jutland here in Denmark, because they also needed to. They took a vacation in the part of it, so win-win for some of them. But then when they arrived here, we sat down, I did the inspection, while I looked at the label, I looked at the printing patterns, and there was just something wrong about the bottles. They were too light, and the paper was just wrong of the labels. And I had to tell them that I'm sorry, but the bottles you have here is unfortunately counterfeiting. And it's about 90,000 euros, I believe, which is it's a big value for them, for the small wine business. I had to tell them there was a counterfeit wines they have purchased. But I assisted them in doing an inspection report, so they had something for the trial from their supplier. But it's hard to see these people who doesn't have much, but think they have a big deal here, and to see this light their eyes just go out sometimes is not fun.
Great, thank you very much.
You're welcome. Hope to see you again soon.
Då är vi tillbaka på kontoret igen. Alex, välkommen till podden. Du har ju varit med förut en gång, du är rutinerad.
Tack, ja, jag hoppas ju det, att det ska märkas. Men
för de som inte har hört det tidigare då, vem är du och vad gör du på Rare Wine?
Alexander Emmerén heter jag. Jobbar som både country manager men framförallt senior portföljrådgivare. Jag hjälper våra investerare att bygga upp en stark vinportfölj där vi ska skapa avkastning över tid.
Och du skickar ju även ut, jag såg, vi kan ju bara för skojs skull här, det här spelas ju in lite innan det här släpps. Precis här innan vi satte oss nu så kom ju ett nytt investeringsförslag. Och det knyter ju an lite till det. Ni jobbar ju mycket som att ni skickar ut mejl i princip med så här kommer en ny investering, vi får ta på de här flaskorna. Men du kanske kan berätta lite mer om det, vad det innebär för någonting, vad kan det vara för någonting och hur funkar det?
Ja, men precis. Det vi skickade precis ut nu här 10 minuter sedan var en krug från 1988. Det vi gör med våra investeringstips egentligen, det handlar om att
Oftast bygger man upp en portfölj från grunden där man försöker hitta en bra diversifiering, man lär känna sin portfölj. Sen är det ju väldigt många som vill addera på, fylla på med kapital. Men vad ska man då fylla på med? Så ungefär 1-2 gånger i veckan så skickar vi ut investeringstips. Det kan vara allt från bourgogneviner, det kan vara ett nytt, någon pre-sale på en champagne som precis ska släppas eller har släppts. Det kan vara lite större kvantiteter av något bra Brunellovin. Och det som jag tycker är intressant är att framförallt man får lära sig väldigt mycket. Det är ganska mycket historieberättande om allt från producenten till släktskapet. Men framförallt kanske det vi analyserat varför det här är en bra investering. Vad vi ser framöver gällande avkastningen.
Ja, för det är det som är roligt. Ja. De är roliga att läsa oavsett om man köper vinet eller inte. Bara för att lära sig om det. Men hur funkar det? För man kan ju fortfarande också bara ringa er och säga att men du, jag skulle jättegärna vilja ha Kristall 2012. Liksom. Och så kan ni, då kan ni lösa de flaskorna också. Men det här är ju när det är speciella egentligen typer av investeringar som dyker upp, eller hur?
Ja, precis. De här sticker ut lite. Det kan vara att vi har fått in 4 lådor av någonting. Eller 6 lådor av någonting. Lite mer kanske unikt. Vi sitter ju på bra mycket mer vin än det som vi skickar ut som investeringstips såklart. Men det finns oftast en orsak till att vi just skickar ut de här. Det kan vara något speciellt. Vi kanske har fått tag på just de här lådorna till vad vi anser är ett alldeles för lågt pris. Där vi tycker att ja, men det här är en kanonmöjlighet egentligen att investera. Då kan det vara ett investeringstips.
Om vi backar lite till det praktiska, hur funkar det egentligen då? Vad är det man behöver tänka på? För det första, hur blir man kund av Rare Wine? Då kontaktar man dig till exempel, eller man svarar kanske på någon av de investeringstipsen, för de kan man ju prenumerera på även fast man inte är kund, eller hur?
Det stämmer. Precis som du säger, antingen så följer man bara för att man vill lära sig lite mer om vinvärlden, vilket vi tycker är jättekul om man vill. Följer våra investeringstips. Alternativt att man kanske har hört oss hos Market Makers eller sett oss någon annanstans. Så kontakta man antingen mig eller någon av mina duktiga kollegor. Bokar ett möte. Jag tycker det är jätteviktigt att, lite som du och jag sitter just nu, man sitter ner tillsammans. Jag får så mycket information som möjligt gällande just dina förutsättningar. Och med förutsättningar, då tänker jag närmast på, men vad har man för tidshorisont på en investering? Vad har man för tilltänkt kapital? Hur aktiv vill man vara? Vad vill man ha för strategi? Det är positivt om vi kan ha en sån transparent dialog som möjligt. För det innebär att jag får bättre förutsättningar att bygga en stark portfölj. Så vi sitter egentligen och har en diskussion. Lär känna varandra också ganska mycket som personer. Vilket alltid är trevligt. Där vi i slutändan kommer överens om att ska vi bygga ihop ett förslag tillsammans. Några vill vara med och säga sitt att ja, men jag vill verkligen med de här flaskorna. Men i de flesta fallen så lämnar de över ansvaret till mig. Och då förhoppningsvis har jag fått all den information som jag behöver för att ta fram ett förslag. Och därefter går vi igenom förslaget. Jag berättar min analys varför jag har valt de här flaskorna. När i tiden kan det vara ett bra tillfälle att sälja av dem. Säger du att du har en tidshorisont på säg 10 år, så kanske vi även tar in lite viner som vi bör sälja av efter 5 år. Och då är det upp till dig om du vill plocka hem avkastningen eller återinvestera kapitalet.
Och en fördel med att gå till er och sitta och snacka om det här istället för att gå till bankrådgivare när man pratar fonder, det är att man kan få ett glas vin samtidigt. Det får ju ses med en fördel också.
Det är en fin förmån. Det tycker jag man ska kräva när man har ett med oss.
Jag tycker man kan kräva det av banken också. Men vi kan gå in på lite mer praktiska. Jag minns inte hur liksom ner vi var på detaljer sist. Men för det jag har fått mycket frågor om efter vi hade mer i förra avsnittet. I och med att jag också är kund och ser nu så liksom vet ju jag också lite grann hur det funkar. Så många skriver till mig och frågar. Och då är det bättre att höra från hästens mun som det så fint heter. Hur funkar det? Vad finns det för miniminivåer för att investera? Hur ser det ut även när det kommer nya investeringar? Om det kommer en investering där det står att det här kostar 500 kronor flaskan. Hur många flaskor måste man köpa för ens för att vara med? Alltså, hur funkar alla sådana praktiska detaljer? Vad kan man förvänta sig avkastning och så vidare och så vidare.
Bred fråga som jag ska försöka tratta ner här lite.
Vi tar den i etapper.
Men vi har satt ett startkapital på 100 000 kronor. Detta av flera anledningar egentligen. Först och främst ska vi försöka att inte lägga alla ägg i samma korg. Vi vill ha en typ av diversifiering i portföljen. Sen kan man ändå välja att investera allt i champagne. Men kanske då titta på lite olika årgångar och lite olika champagnehus. Men 100 000 har vi satt som ett startkapital. Jag tror att i Sverige idag så har vi väl som ett snittinvestering kanske går in med runt 250. Men man får en jättefin portfölj redan för 100 000. Och lite som du var inne på att sen kommer de här investeringstipsen. Då har vi ju inte något startkapitalsgräns längre. Däremot så rekommenderar vi aldrig att man investerar i... Det spelar inte så stor roll om det handlar om antalet flaskor. Så mycket. Det kan vara ett jätteintressant val att plocka in en låda om 6 flaskor. Men där de är lite mer exklusiva. Så vi försöker alltid titta på att ja, men gå in i alla fall med 25 000 åt gången. För plockar du in ett vin för mindre värde än 25 000, att du kanske tar 3 flaskor kristall, du kommer inte sticka ut så mycket på marknaden när det är dags att sälja av. Så då är det svårt att få ut riktigt bra betalt.
Ja, det där grundar ju ni på att ni har sett när vinen handlas. Ni sitter ju dagligen och handlar med viner, så att ni har ju sett att det finns någon slags brytpunkt där någonstans. Mm. Där det börjar liksom, man får bättre betalt egentligen för vinen, eller hur?
Mm. Ja, men precis så är det. Och det man vill, det är såklart att ju mer du sticker ut på marknaden, ju lättare är det för dig att sälja av till ett riktigt, riktigt bra pris. Men det finns ingen minimumgräns när man väl vill utveckla portföljen. Jag tycker det kan vara en ganska sund strategi att man börjar att bygga en stark grund, lär känna portföljen. Sen kanske efter ett halvår, en månad eller ett år, så kanske man tänker att men nu skulle jag vilja gå in med 20 eller 30 eller 40 eller 50 000 extra. Då vet vi, okej, vad kan vara nästa steg? Behöver vi fylla på med champagne? Ska vi titta lite mer åt något bra vin från Napa Valley? Då har vi lärt känna portföljen och kan göra riktigt kloka val.
Hur funkar det sen då? Vad kostar det liksom att göra det? För jag tror inte att ni gör det gratis, va?
Nej, men nästan, jag vill säga. Först så bestämmer du vilket kapital du vill investera, såklart. Sen alla de här rådgivningsmötena, jag sitter ju jättegärna och har avstämningar med alla våra investerare. Vissa vill ha det efter varje ny värdering, ungefär en gång i kvartalet. Medan de flesta kanske räcker att sitta med två gånger per år. De här avstämningarna tar vi inget betalt för. För det ligger lika mycket i vårt intresse som i ditt att vi faktiskt gör det tillsammans. Men det som det faktiskt kostar, det är att vi har en lagringsavgift om man ska lagra sitt vin på tullfria lager i Danmark. Där var du precis har varit på besök.
Precis, och det är ju nästan får man väl säga krav. Om man ska investera via er och sen sälja vin, då ska det ju ligga där också. Det är ju inte så att man tar hem det i Sverige, betalar avgifter och skatter på det och lägger det i sin egen källare. Det är ju inte så jätteintressant.
Nej, man tappar lite av uspen hos oss då. Men så lagrar man vinet i Danmark, som vi också rekommenderar, då kostar det, vi tar en årlig lagringsavgift på 0,7% per år. Men då innefattar det också en försäkring. Så dina samtliga flaskor som du äger, såklart, de är försäkrade till ett värde av 110%. Och anledningen till att vi har satt 110% är att skulle vi råka tappa någon av dina flaskor, du har ju faktiskt räknat med att få en del avkastning på det här. Så därför är försäkringen ligger på 110%.
Just den där försäkringsdelen där, att det är till 110% av värdet, fick jag en fråga om på Twitter, och det är: vad baseras de 110% på? Är det anskaffningsvärdet eller senaste värderingen?
Senaste värderingen. Så att vi jobbar alltid med senaste värderingen. Det är samma sak när vi kommer till... Vi har lagringsavgiften som en avgift. Den är årlig.
Och den kan man ju, förlåt att jag avbryter, men den kan man ju se lite som en förvaltningsavgift på en fond egentligen.
Ja.
I det här fallet är det dock för att täcka kostnader egentligen för lagret.
Ja, och framförallt så är det för att täcka försäkringskostnaden. Den där 0,7% täcker ungefär vad försäkringen kostar för vinet. Vi jobbar med ganska exklusiva flaskor i de här portföljerna. Så helt rätt. Och om vi då tittar vidare, att den andra kostnaden, det är ju när det roliga kommer egentligen, när det är dags att sälja av portföljen. Då tar vi ut en säljkommission som ligger på mellan 5-10%. Den här säljkommissionen, den är också baserad likt lagringsavgiften på det totala portföljvärdet. Så när det är dags att sälja av portföljen, så tittar vi, okej, vad är din portfölj värderad idag? Är den värderad till exempel 200 000 kronor, då kommer säljkommissionen ligga på 10%. Börjar vi kliva upp ett par, ungefär till över 250 000, går ner till 9% och sen följer den en trappa nedåt. Så som svar på din fråga, vi har en årlig lagringsavgift, 0,7% per år, och sen är det egentligen bara säljkommissionen som vi tar ut när det är dags att sälja av.
Och där just med säljkommissionen, det vet jag, det sa vi sist också, att det kommer en del rygga tillbaka av, för det låter dyrt om man jämför med till exempel ett aktiekortage. Här får man väl då tänka, så som jag tänker i alla fall, det är att man får försöka kanske vara långsiktig i de här investeringarna. För äger du då ett vin som kanske ligger i 5-10 år, ja, då får du slå ut den avgiften på den tiden också, i egentligen det slutgiltiga priset.
Det som jag gärna tillägger där är att du som investerare äger alltid flaskorna. Om du hittar någon aktör med ett liknande starkt nätverk som vi har och har bättre villkor, då har du alltid möjligheten att sälja av vinet via dem. Sen vet vi att om vi jämför med till exempel auktionshusen, så ligger vi väldigt lågt till i kommissionsavgift. Men som sagt, man har alltid den möjligheten att gå till någon annan aktör.
Och bara för att förtydliga det som vi pratade om, att den procenten, alltså den 10% eller vad det nu blir på portföljstorleken, den är alltså baserad också på värderingen ju, som ni har gjort. Sen kan ju ni egentligen sälja för ett annat pris, förhoppningsvis då ett högre pris än vad värderingen sa sist.
Ja, vi har ofta en dialog att det här är det värderat, det här är minsta du ska förvänta dig. Sen är ju målsättningen att sälja portföljen ännu högre och hitta rätt köpare. Och där beror det mycket på hur mycket tid vi får från säljaren. Är det någon som vill ha betalt dagen efter, då kan det vara svårt att nå ut till maximala priset. Har man lite mer att, vet vad, jag kan behöva kapitalt av 1-2 månader, då har vi mycket större möjligheter att hitta rätt köpare.
Jo, sen något annat jag vet att jag har fått mycket frågor om, det är just det här med moms, tullavgifter och allt vad det är. Och vi märkte det nu in på laget, vi klev in i en tullfri zon helt plötsligt. Det här är någonting som jag fastnar mycket för, just för att vi har hög alkoholskatt i Sverige, vi har tullavgifter och så vidare. Och de försvårar ju ofta om man privat ska investera. Om jag ska köpa hem ett vin från utlandet, då måste jag betala massor med skatter och avgifter och så vidare när jag får in det i landet. Jag ska då lägga det i någon vinkällare och sen ska jag sälja till exempel via Bukowski istället för att de är uppe i nästan 20% säljkommission och tar en provision mot köparen också. Hur funkar den där biten? För det är ganska intressant att man kan undvika det. Hur funkar det och vad ger det för effekter på portföljen?
Så det funkar i att 2016 fick vi godkänd av danska staten, vilket vi är väldigt tacksamma över, att just öppna upp det här tullfria lagret. Tidigare så fanns, eller det finns faktiskt ett fortfarande på brittiska öarna, men sen Brexit så blev ensamma inom EU. Så som det fungerar är att så länge du har din portfölj lagrad på det här tullfria lagret så kommer du aldrig behöva åka på varken momsen på 25% eller alkoholskatten som ligger på 26 kronor litern, har jag för mig att det är, när det gäller vin i Sverige. Däremot om du vill plocka hem din portfölj antingen för att konsumera och kanske avnjuta någon god champagne, då åker du på momsen och alkoholskatten såklart. Samma sak gäller om du vill plocka hem det och sälja det. Till exempel, om vi nu pratar om Bukowskis, via Bukowskis, då åker du på momsen och avgifterna såklart. Men så länge vi behåller vinet på lagret och vi säljer det direkt från lagret, så behöver du aldrig stå för några momskostnader eller skatter.
Vilka är det som köper de här vinerna sen då? Om jag ringer dig imorgon och ska sälja någonting, vem är det som köper dem?
Det vi ser är att de som kanske betalar mest pengar för en viss typ av flaska vin idag, det är egentligen konsumenter, sådana som faktiskt vill konsumera väldigt exklusiva flaskor vin. Vi ser en jätteökning från Asien, Kina, även en del från Ryssland, Brasilien också till viss del. De berömda BRIC-länderna, vi ser en stor ökning där. Men sen förutom konsumenter kan det vara till viss del samlare, men det är ändå ganska liten. De är ute efter viner som kanske nästan börjar passera drickfönstret. Och vi har det som samlobjekt. Och där får man sällan ut maximalt betalt. Så konsumenter, mycket restauranger runt om från hela världen som har fantastiska vinlistor som är ute efter att 2-3 specifika årgångar från en Romani Conti eller en Petrusflaska. Men vi försöker som sagt hitta konsumenterna. För om du har de pengarna att du kan öppna upp en flaska vin för 50-60 000 en onsdag kväll, då tror inte jag att det spelar så jättestor roll för dem när den kostar 50 000 eller 55 000. Så då kan vi också få ut maximalt betalt.
Och här tänker jag väl att en av styrkorna ligger just det nätverk ni har också av köpare, både restauranger och konsumenter. Hur stora är liksom Rare Wine jämfört med konkurrensen?
Det finns ett bolag i USA som jobbar ganska på liknande sätt som vi gör. De är fortfarande snäppet större än oss. Jag skulle säga, jag vågar inte titta på det, men jag tror att vi är bland de största i Europa. Vi har ett liknande även, de jobbar lite mer kanske traditionellt, jobbar inte lika digitalt kanske som vi gör även i Storbritannien som är väldigt duktiga. Men som sagt, vi växer, vi märker att det är fler och fler länder som är intresserade av att investera i vin. Vi ser en jättestor ökning i intresse i Sverige bara det här senaste året. Där för oss handlar det väldigt mycket om att nå ut med kompetens och kunskap, framförallt att man kan investera i vin, för det är inte alla svenskar som vet det idag. Och varför man ska investera i vin och hur man investerar i vin.
Varför ska man investera i vin då? Vad är det som är attraktivt med tillgången?
I mean, det som jag tycker är häftigt med vin, det är att vin har en konstant produktion. Här kan man inte bara bestämma sig att vi ska utöka produktionen, tillverka fler flaskor och behålla samma kvalitet. Vi ser en väldigt stor ökad efterfrågan, framförallt på, I mean, generellt egentligen med exklusiva varor som klockor, konst, där vin är en stor del. Så efterfrågan på just framförallt bourgognviner och champagne ser vi ökar väldigt mycket. Med klimatförändringarna som sker runt om i världen nu också, så är det lite osäkert hur vinproduktionen kommer se ut framöver. Så att just den här konstanta produktionen, vi jobbar mycket med producenter som har ganska liten produktion men en hög efterfrågan. Och likt alla andra typer av investeringar så handlar det mycket om tillgång och efterfrågan. Vin är en väldigt, vad ska jag kalla det? Det är lite farligt att prata om säkra investeringar. Men det man kan säga med vin är att det räknas som en lågrisk investering för att det är så krisresistent. Blir det en finansiell kris så drabbar inte det vinet speciellt mycket. Är det så att en kris kommer i form av ett riktigt jobbigt klimat för en producent, så drabbar det vinromantikerna. Medan som investerare så kan det här får man knappt nämna, men då kan det till och med vara positivt att det tillverkas mindre vin årgången efter. Så att det finns många intressanta faktorer.
Ja, i slutändan är allt handlar ju om tillgång och efterfrågan, allting du ska investera i. Och det är därför tycker jag det är ganska intressant som säger också att tillgången är ju begränsad och den minskar ju dessutom hela tiden. För har du köpt en viss årgång, ja, för varje år som går så är det någon till som har druckits upp. Så det blir färre och färre kvar. Och efterfrågan, den är ju svår att säga om. Men historiskt nu, senaste åren i alla fall, så har det definitivt ökat. Och framförallt intresse för extra dyra viner också. Vad kan man titta på? För jag förstår att man inte kan prata kanske om förväntad avkastning, men vi kan prata om historisk avkastning i alla fall. Med en stor brasklappen då, att det aldrig är någon garanti för framtiden, som det så fint heter. Men vad har det varit en historisk avkastning på vin?
Fast jag är ganska trygg med att prata om förväntad avkastning, även om, som du nämnde, vi garanterar ingenting. Men om man tittar tillbaka i tiden och vad vi ser idag och vad vi analyserar framöver, så vi brukar vara ganska raka med att säga att jag tycker att man ändå kan förvänta sig någon typ av genomsnittlig årlig avkastning på mellan 8-10% per år. Och då kanske också man behöver tänka på att då får man nog ha en tidshorisont som kanske är längre än ett år. Då får man nog börja tänka på de här 5-10 åren. Då tycker jag att man kan känna sig trygg att det här är någonting vi ska jobba efter. Sen är målsättningen såklart att nå ännu högre. Men om man ska ha någon typ av förväntan så tycker jag att det är rimligt. Och jag menar, vi sitter med våra avstämningar med våra klienter. Märker vi att det är någonting som vi kanske analyserat lite fel, då behöver vi sätta oss och göra någonting åt saken. Så att det är därför det här samarbetet blir otroligt viktigt. Och att man jobbar med portföljen, även om det inte är aktivt säljande och köpande, så följer man upp hela tiden när det kommer in nya värderingar.
Och vilken typ av portfölj? Nu förstår jag att vi inte kan prata om det som i form av finansiell rådgivning. Men generellt, vilken typ av portfölj kanske vin passar in i? Och vilken typ av investerare liksom är det som köper det här?
Ja, alltså en typisk investerare, det skulle kunna mycket väl vara du. Det skulle kunna vara Anna-Karin, 40 år. Det skulle kunna vara en ung student som vill se ett långsiktigt sparande. Det kan vara någon som är en vinfantast som tycker brinner för vin. Men så att vi ser väl att det är till för alla. Men framförallt så tycker jag att det blir extra. Om man har en strategi där man har en långsiktig tidshorisont. När man ser en långsiktig investering. Där man är ute efter en stabil avkastning. Det ska inte gå upp och ner så mycket. Utan en stabil avkastning över tid till en låg risk. Då är vin väldigt intressant. Jag kan tycka att vi brukar säga att vin är en rätt tråkig investering men en väldigt sexig produkt. Investerar man mycket på börsen så kanske man går in varje morgon och tittar vad händer här. Hur ser det ut idag? Hur öppnar börsen? Gör man det med sin vinportfölj så kommer man ha 2,5-3 ganska tråkiga månader, för det kommer inte hända någonting. Men det är en sexig produkt som tanken med det här. Det är klart att vissa viner sticker upp i pris på kort varsel också. Men vi tycker att man ska ha utgångstänket att det är en stabil avkastning man är ute efter över tid.
Och då var vi hemma i Sverige och tillbaks i poddstudion. Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var det ena LVS och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill rikta ett stort, stort tack till Rare Wine Invest som gjort avsnittet möjligt. Vill man veta mer om dem, då går man in på rarewineinvest.se. Vi har förstås en länk till det i avsnittsbeskrivningen. Och där kan man, oavsett vad man liksom, man behöver inte direkt automatiskt bli kund, men däremot så kan man registrera sig för deras nyhetsbrev. Då får man de här investeringsbreven skickade till sig som är jäkligt kul att läsa, även om man bara är lite intresserad av vin. Dessutom kör de faktiskt löpande så här kostnadsfria webbinarier och sådana saker, om man vill veta mer. Om inte annat, bara skicka ett mejl till antingen mig om du vill veta mer om dem. Jag är kund själv som sagt. Eller så skickar du ett mejl till någon av deras specialister där, så kan de berätta vidare hur allting funkar helt praktiskt. Jättestort tack till dem för att de sponsrar bonusavsnittet. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett vanligt avsnitt.
Ja, vill ni kontakta oss och skicka gratulationer till Niklas, så kan ni göra det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och vill ni höra av er till mig och skicka mig lite gåva, så kan ni swisha på 0702. Och innan ni gör det får ni dock lämna en recension på iTunes.
Och sen sist men absolut inte minst, stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen med ett ordinarie avsnitt som sagt om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.